I Rio, São Paulo, bröt karnevalstämning ut när det stod klart att Luiz Inácio Lula da Silva vunnit presidentvalet och Jair Bolsonaro förlorat.
Alltså det var mer folk där än om det hade varit en VM-final eller karneval. Det var liksom helt smockat och folk var ju glädjen var ju liksom, folk stod och grät och kramade varandra.
Deseja mais e não menos respeito e entendimento entre os brasileiros. Em suma.
Lula blir president för tredje gången i ett land som är djupt splittrat. På andra håll stod Bolsonaro-anhängare i brasilianska fotbollslandslagets tröjor och grät också dem, fast av förtvivlan.
Folk har liksom slutat prata med varandra. Det blir ju aggression nästan direkt när de börjar diskutera, för det är två projekt som är så vilt skilda från varandra.
Idag är Henrik Brandao Jönsson med från Rio de Janeiro i ett skakigt Brasilien. Är demokratin räddad eller kan det bli militärkupp? Jag heter Gustav Wirtén och du lyssnar på Sydsvenskan. Då har vi kopplat upp oss mot Rio de Janeiro. Och vem är det jag har med mig här i andra änden?
Jo, det är Henrik Brandao Jönsson.
Just det, det är Dagens Nyheters Latinamerika-korrespondent. Men dyker upp i Sydsvenskan ibland också ditt namn med lite ojämna mellanrum?
Ja, men ganska regelbundet ändå. Jag har ju mina krönikor två gånger i månaden där. Och det är jag väldigt glad för att jag får vara med och ha kontakt med, med mina skånska läsare.
Ja, de är många. Du, Henrik, jag har sett bilder och videoklipp på dig från Rio när du är ute på gatorna och det är liksom rena karnevalstämningen här efter söndagens val.
Ja, alltså om vi går tillbaka till söndags när Lula vann så var jag nere på mitt torg här på Plaza San Salvador och där var ju tusentals människor och där var ju bara Lula-anhängare. Så där var det ju världens karneval, alltså jag har sällan sett, alltså det var mer folk där än om det hade varit en VM-final eller karneval. Det var liksom helt smockat och folk var ju jätteglada för att de som bor här i det här och omrättar i Flamengo, det är ju folk som gillar demokratin. De kanske är inte alla i vänster, en del är i höger, men de gillar demokratin. Och Bolsonaro, det har varit en auktoritär ledare. Hade han blivit omvald så hade Brasilien blivit ett auktoritärt land, typ Turkiet, Ryssland. Så att glädjen var ju liksom, folk stod och grät och kramade varandra. Och nu är det ju liksom, nu har det gått några dagar, så nu har det lagt sig, det har till och med börjat regna idag. Så att det är väl lite lugnare stämning. Men samtidigt så är det ju de som då är Bolsonaro-anhängare, de är ju grymt missnöjda.
Och, men liksom på ditt torg, hur hade stämningen varit tror du om Bolsonaro hade vunnit?
Ja, men då hade folk också gråtit. Men då hade de gråtit för att shit, nu blir det diktatur igen. För att om Bolsonaro hade vunnit så hade han suttit i 4 år till. Och då hade inte Lula kunnat ställa upp nästa gång för att han är för gammal. Och vänstern har ingen annan kandidat. Så att, då hade liksom Bolsonaro kunnat fördjupa det projektet han håller på med. Och kanske en 12-årsperiod hade han, eller hans söner då, kunnat styra Brasilien. Så det var viktigt då för de demokratiska anhängarna att han röstades bort.
Quanto presidente da república, esse cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa constituição.
På tisdagskvällen talade Bolsonaro till sist och bestred egentligen inte valresultatet som Trump till exempel gjorde i USA. Men han erkände inte heller att Lula hade vunnit. Och innan det hade han varit knäpptyst i flera dagar. Hade du väntat till att han skulle bli tyst på det sättet?
Nej, det hade jag faktiskt inte, för att jag menar, Bolsonaro är ju en man precis som Trump som lever på sociala medier. Han sänder ju live 3-4 gånger om dagen, han lever på Twitter, på Instagram och har sig, och helt tyst. Jag trodde liksom att han, om han skulle förlora, direkt skulle gå ut och säga det är valfusk och uppvigla sina anhängare. Men det gjorde han inte, utan han gick och la sig 6 minuter över 10 på söndagskvällen, släckte ner ljuset i presidentpalatset och dagen efter tog han inte emot sina ministrar, utan de enda som fick komma det var en general, en militär rådgivare och hans äldste son. Så han har isolerat sig.
Bolsonaro beskrivs ju ofta som Amazonas Donald Trump. Och Trump, när han förlorade valet i USA 2020, han var ju allt annat än tyst. Han var ju ganska aktiv i att liksom elda på sina supportrar. Varför tror du att Bolsonaro inte gör det på samma sätt här?
Alltså jag tror att han låter, han vill liksom få folket att resa sig. Sen ska han resa sig upp. Jag har hört vad ni kräver, jag hör det, jag hör er folket, jag hör er. Det är det han försöker göra för att han inte ska kunna sättas dit för att han har uppviglat. För att det var ju ett misstag Trump gjorde, han uppviglade ju väljarna. Och det kommer ju kanske leda till att han kommer förlora sina politiska rättigheter och inte kan ställa upp på val mer i USA. Så Bolsonaro lär sig där, han håller sig tyst. Men samtidigt så vet han hans väljare hur de ska agera. Jag tror han vill vara tyst. För att liksom väcka så ska han komma upp som räddaren i nöten. Åh, jag ska rädda kaoset. Jag tror det är det som är hans idé där.
Men du tror inte han sitter inne i presidentpalatset och liksom smider planer eller så?
Jo, men det tror jag. Det gör han ju säkert. Men samtidigt så måste han ju ha fler folk där då. För att han har ju liksom bara haft en militärrådgivare, en general där inne. Ska han göra en statskupp så måste han ju prata med fler folk, för med sig fler människor i det här. Men vad han istället har lyckats med det är att den här federala trafikpolisen i Brasilien, som är en väldigt välbetald och välutrustad poliskår, alltså jämför med Highway Patrol i USA, de har gått ut och är lojala mot Bolsonaro. Så de har, det finns en lastbilsträck nu, lastbilar som täcker alla stora viktiga motorvägar i Brasilien. Och de här trafikpolisen blir utsända där för att upphäva de här blockaderna. Men istället ställde sig den federala trafikpolisen på lastbilschaufförernas sida. Så de har gjort ett uppror. Och det är det som är den stora farozonen nu. För att São Paulo, som är en av världens största städer med 22 miljoner invånare, där är liksom, där har man stängt av infarterna till staden. Så man får inte in mat, man får inte in bränsle, man får inte in mediciner. Folk kan inte åka till flygplatsen. Det här är Sydamerikas största flygplats. Och just nu kan inte passagerarna ta sig dit, varken till eller ifrån. Så att det verkar som om Bolsonaro har liksom smitt planer för att det här kaoset ska kunna leda till att till slut så kallas militären in och så tvingas han införa undantagstillstånd och så blir han president igen. Eller rättare sagt diktator.
Men det här som den federala trafikpolisen håller på med, är det liksom, kommer det från Bolsonaro? Är det han som har beordrat dem, tror du? Eller vad vet man om det?
Det vet man ju inte, för att jag menar, det finns ju säkert ingen sån order, men mycket pågår ju det dolda här. Och den federala trafikpolisen är ju, har ju tidigare varit lojala mot Bolsonaro. De försökte ju stoppa, de upprättade över 500 vägspärrar i nordöstra Brasilien där Lula da Silva har som flest väljare. Stoppade bussar under valdagen för att hindra folk att gå och rösta. Så att de visar att de vill ta aktiv del i det här kuppförsöket, eller vad man ska kalla det. Så att jag tror inte han har bordat dem, utan det är de, kanske de själva som har känt, nej, nu ska vi hjälpa vår kapten, de kallar ju Bolsonaro för sin kapten. Nu ska vi hjälpa honom, nu ska vi skapa kaos i landet.
Och på tal om kapten, Bolsonaro är ju gammal officer i militären. Hur starkt stöd har han inom militären? Hur ser hans relation till brasilianska militären ut egentligen?
Ja, alltså generalerna gillar ju inte, alltså, det är inte så, de ser honom som en nyttig idiot. De vet att han är galen, men samtidigt så säger han till så att försvarsbudgeten höjs, de får köpa sina favoritvapen, de får till och med sitta med regeringen. Alltså den brasilianska regering vi har nu har alltså fler militärer i regeringen än vad militärdiktaturen hade. Det är 6000 militärer som sitter på politiska uppdrag. Innan var det inte så. Så att de högt uppsatta militärerna, de gillar ju detta här, men samtidigt så kommer de inte gå med på militärkupp. Men däremot kaptenerna, alltså de med lägre befälen, de älskar Bolsonaro. Så att om han kommer få några militär på sin sida, så är det ju de soldaterna och de lägre befälen som kommer ställa sig på hans sida.
Men finns det något som tyder på liksom att det mullrar i leden och att han skulle kunna få med sig armén på någonting?
Nej, alltså i och med att han inte har generalerna med sig så kan han inte göra någonting, utan då blir det några kaptener som gör uppror, men då blir det ju liksom ingen stor skala, utan då blir det liksom ett regemente som gör uppror, men de kan liksom inte ta makten i världens femte största land med några kaptener. Man lyckades med det i Portugal 1974, men det är ju svårt att, med kaptener som ska driva militärkupper. Man behöver generalerna, och generalerna är faktiskt demokrater, och de inser ju att om Brasilien blir militärdiktatur så kommer Brasilien isoleras ännu mer och hamna i knät på Ryssland, Turkiet, Iran och andra länder. Så att de fattar att nej, de vill inte vara med på den här, eller på de här.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Som han är död. Så jag, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så han sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Kupplaner eller vad nu Bolsonaro har för sig.
Du, om vi ska prata om Luis Inácio Lula da Silva, som ju då alltså vann presidentvalet. Han blir president för tredje gången i Brasilien. Kan du inte ge oss som lyssnar en liten snabb biografi av Lula?
Ja, men Lula, man skulle nog kunna beskriva honom som ett politiskt fenomen, för att han av alla de här liksom vänsterledarna, globala vänsterledarna i världen, så är han den enda som kommer från fattigdomen. Om vi tittar på Salvador Allende, Olof Palme, Fidel Castro, alla de kommer från överklassen, och det gör inte Luis Inácio da Silva. Alltså, han uppväxt i nordöstra Brasilien och fick sin första bit bröd när han var 7 år, så innan det så överlevde han på kassavarötter. Så det är en man som kommer verkligen från fattigdom, men vet hur jobbigt det är att växa upp i Brasilien. När han var 12 år blev han skoputsare och sålde jordnötter på gatorna i São Paulo. Han arbetade på en fabrik där han förlorade sin ena finger i en borrmaskin där, och blev sen fackföreningsledare. Och det var där som fackföreningsledare som han blev politiker sen och bildade det här arbetarpartiet på 80-talet. Så att han kommer ju verkligen från folket och han känner till den brasilianska verkligheten. Och sen när han var president här i Brasilien mellan 2003 och 2010, så var han liksom en fantastisk president. Brasilien har ju aldrig mått så bra. Brasiliens ekonomi gick ju om Storbritannien, så blev världens sjätte största ekonomi. En tillväxt på 7,5% om året. När han avgick, man får ju bara sitta i 2 mandatperioder i Brasilien, då hade han stöd av 87% av befolkningen. Och det var till och med så att Barack Obama sa till honom på ett G20-möte, så, men Lula, det är ju du som är världens mest populära politiker. Så att han är ju verkligen stor. Men sen var det ju också så att då när det gick så väldigt, väldigt bra för Brasiliens ekonomi, och man sålde mycket olja, så blev det enorm korruption. Hela det statliga oljebolaget genomsyras av korruption. Lula tog själv inga personliga pengar, men hans parti tog pengar. Hans partikamrater och andra snodde pengar. Så att han har liksom, Bolsonaro kallar ju honom för en tjuv, för han snodde pengar. Det är ju fortfarande inte bevisat att Lula är fri än för de här anklagelserna. Men det har ändå svärtat ner honom att han skulle vara korrupt.
Och visst var det en ganska ovanlig koalition som bar fram Lula till att vinna valet?
Ja, det är det som jag tycker är det fina med det här med Lulas vinst där. För att Bolsonaro har ju försökt att måla ut Lula som en kommunist. Så är det ju inte. Han har alltid varit socialdemokrat. Och vad han har gjort nu för att kunna vinna över Bolsonaro är att han har enat sig med den traditionella högern. Det är ju också typ som om Magdalena Andersson skulle gå tillsammans med Ulf Kristersson för att undvika Jimmy Åkesson. Så att det är en väldigt, väldigt bred demokratisk allians som är långt, som sträcker sig liksom från den traditionella högern till vänstern, och alla de mittenpolitikerna. Så att det är liksom, man ska egentligen säga att det är liksom de flesta politiska ledarna i Brasilien mot Bolsonaro. Han har lyckats ena dem och grävt ner stridsyxor och fått upp en, vad man kallar för en bred demokratisk front mot Bolsonaros auktoritära politiska rörelse.
Du, Henrik, det har varit val i Sverige också i år, och den svenska valrörelsen beskrevs ju som väldigt, tonläget beskrevs som hårt. Om du skulle jämföra med den brasilianska valrörelsen, hur har tonläget varit?
Ja, men då tycker jag liksom att valet i Sverige var lite som ett litet dockhus. Alltså, det var liksom pinsamt snällt. Alltså här i Brasilien här har vi haft handgranater, maskingevär, huvuden avhuggna. Alltså det var så fruktansvärt våldsamt. Och tonläget också fejkade med, och man har liksom anklagat Lula för att vara de kriminellas kandidat, att han ska liksom frigöra, avkriminalisera droger, stänga frikyrkan, bara hitta på massa saker. Och sen har, i sin tur så har ju Lula också dratts med i detta här och kallat Bolsonaro för pedofil, för kannibal. Så det har varit väldigt, väldigt högt uppskruvat tonläge.
Kannibal tillhör ju inte de vanligaste glåporden. Vad är bakgrunden till att han antyder att han var kannibal?
Ja, nej, men det är en intervju som Bolsonaro gjorde 2016 med New York Times. Och de reportern där intervjuade, frågade Bolsonaro om han hade besökt något indianreservat, urfolksreservat. Där man säger, ja det har jag, det har jag, du vet. Och om de skulle bjuda mig på en kokt indian, då hade jag ätit upp honom. Jag hade inte tackat nej. Och det säger han liksom att, värt är ju han själv som säger det, men han kanske inte riktigt menar det, men han sa det ändå, att han ville, skulle, om han blev bjuden på en stekt människa, så skulle han äta upp denna människan. Och det använde då Lulas arbetarparti att skicka ut liksom, de sa inte att Bolsonaro är kannibal, men de sa liksom, är Bolsonaro en kannibal? Och så visade de denna videon. Det var väldigt fult, och valmyndigheten förbjöd arbetarpartiet att sprida den här vidare.
Och Lula säger nu att han vill ena det här landet. Är det överhuvudtaget möjligt, tror du?
Ja, det tror jag. Alltså det är 30% av befolkningen, alltså de här hardcore, alltså Bolsonaro kärna, de kan han ju aldrig få med sig. För det handlar liksom om folk som är med i de här frikyrkorna och tror att Gud ska komma och att Lula ska införa abort och att han är satan. Du kan liksom inte komma med argument, det är hjärntvättade människor. I de där 30% där har vi också militärer, poliser och andra statsanställda som arbetar inom blåljusyrkena. De är väldigt hardcore Bolsonaro-fans. Men sen har du ju 70% som inte är det. Och många som är i mitten. Så jag tror att Lula, han kommer ju satsa mycket på Simone Tebet, som är en mittenpolitiker. Man skulle kunna jämföra och höra henne med, jag kanske inte riktigt Ebba Busch i Sverige, hon är lite mer liberal, men en mittenpolitiker. Hon är absolut ingen vänsterpolitiker. Och jag kan tänka mig att hon får en ministerpost. Geraldo Alckmin, som är liksom typ Moderaternas ledare här, alltså Ulf Kristersson, han kommer säkert också, nej, han är ju vicepresident, så han blir inte minister, men han kommer ha mycket att säga till om. Så att Lula kommer försöka hålla sig väldigt mycket på mitten för att försöka ena landet. Men 30% av befolkningen kan vi räkna bort. De är liksom, de har gått in i det här högernationalistiska tåget, och de kan inte alltså du kan inte omvända dem, utan de kommer liksom sitta på sin kammare och öppna upp sina YouTube-kanaler och sitta där och göra sina konspirationsteorier. Men det går precis mitt i, alltså i huset där jag bor, min granne här under mig. De är ju Bolsonaro-anhängare. Jag har en granne här vid sidan om som också är Bolsonaro-anhängare, så man får ju passa sig här.
Hur är liksom stämningen människor emellan om din granne är Bolsonaro-anhängare och någon annan i huset liksom Lula-anhängare? Kan de sätta sig och ta en öl, eller hur är det människor emellan i Brasilien just nu?
Att det är tyvärr, alltså det är lite som i USA under Trump-eran, att folk har liksom slutat prata med varandra. Mina grannar här vet ju att jag är journalist, de vet att jag kritiserar Bolsonaro, så att de ser på mig med lite skeptiskt. Men sen i och med att jag är journalist, så får jag liksom, jag tar ju liksom intervjuer i Bolsonaro-anhängare också. Men om vi tittar på andra grannar som då är uttalade Lula-anhängare, de tittar ju ner i marken när det kommer en Bolsonaro-anhängare. De vill inte mötas. Och på valdagen var det väldigt tydligt, för att de som är Bolsonaro, de klär sig i den brasilianska landslagströjan, nationalismen, det gula. Och de som då röstar på Lula, de klär sig i röda tröjor. Så att, och det var väldigt rött och väldigt gult under valdagen, så att folk döljer ju inte var de står. Men det blir ju aggression nästan direkt när de börjar diskutera, för det är två projekt som är så vilt skilda från varandra.
Det här är ju en pågående nyhetshändelse, kan man ju lugnt säga. Vad gör du för att hålla koll på vad som händer i Brasilien?
Ja, alltså jag är ju inne på de här liksom högernationalistiska forumen nu och kollar om den här liksom lastbilsstrejken kan utvidgas, om andra kan tänka sig att gå ut i strejk också, om militärpolisen kan och kanske också gå ut i strejk eller ställa sig på Bolsonaros sida. Det är sånt jag tittar på nu, för att det är, jag tror det är det Bolsonaro vill. Men samtidigt så är det ju först och främst så väntar jag på att Bolsonaro ska säga någonting, och han har ju sagt att han ska erkänna resultatet, men han har ju sagt så många saker tidigare så vi vet inte. Men nu när vi spelar in det här så vi vet ju inte, kanske ikväll så erkänner Bolsonaro valresultatet och så blir allting normalt. Men jag tror inte det, för att Bolsonaro kommer inte ge upp i första taget.
Du, Henrik, jag ska släppa iväg det här så du kan fortsätta bevaka dramatiken i Brasilien. Stort tack för att du var med här från Rio.
Ja, men stort tack, Gustav. Superkul att vara med.
Det här är Du lyssnar på Sydsvenskan, idag om dramatiken i Brasilien. Vi får kanske anledning att återkomma till utvecklingen i södra halvklotets största land. Jag heter Gustav Wirtén och med Sally Wahlstedt här på Sydsvenskan gör jag den här podden två gånger i veckan. Det viktigaste och mest spännande som pågår i Skåne och Sverige och världen får du här på ungefär 20 minuter. Följ podden i din poddspelare så hörs vi.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Om du just nu sitter och tänker, hur gott vore det inte med en kaffe och äppelpaj? Då har vi läst dina tankar. För nu har vi en Donken-deal med just kaffe och äppelpaj för bara 25 spänn. Välkommen till McDonald's.